Hej, det är vi som är Mix Megapol och vi älskar semester. Nu drar vi igång en tävling där du ska berätta om din favoritdestination för oss, men inte på vilket sätt som helst, utan du ska skriva ett kärleksbrev.
Hej, jag heter Filip och jag älskar Kreta.
Dela ditt kärleksbrev till din favoritdestination via mixmegapol.se och du har chansen att vinna en resa från AirTours värd 15 000 kronor. It's an AirTours
holiday. AirTours.
Boka, packa och res.
Podden Inaktuellt. Här skyr vi inga samtalsämnen.
Ett humorprogram med en tydlig premiss. Och man ligger ofta på gränsen till vad som anses rumsrent och socialt accepterat.
Det handlar om Inaktuellt.
Det skulle man kunna tro, men det här, det vi säger här är för fan inte på skämt. Jag har ju fan menat allvar i 300 avsnitt.
Podden Inaktuellt finns på Podplay.
Men så här flyttade det sig så här 2-3 meter. Nej, längre bort.
Du sätter dig väldigt långt
nu
ifrån,
ifrån
mig, ja.
Från Karolina.
Ja. Nej, men,
alltså, det... har du något problem med mig?
Nej, jag har inget problem. Inte än.
det kommer komma, Karolina.
Det kommer, alltså.
I dagens podd ska vi bland annat upp Lottas dilemma. Hennes man, skriver hon, försöker göra deras 3-åriga son till kändis.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkomna till podcastversionen av Dilemma. Som ni känner till så här i podden har vi ju en exklusiv inledning som inte hörs i radion. Där vi tänkte prata om ett personligt eller två dilemman från panelen. Efter det så fortsätter programmet som vanligt med era inskickade dilemman. Har du ett dilemma där hemma så skickar du in dem till dilemma@mixmegapol.se. Stora som små. Så gör panelen sina tips och synvinklar på era bryderier. Idag i panelen har jag ingen mindre än den gamla trotjänaren Henrik Fixius.
Hej!
Mentalist, i vanlig ordning. Och sen har vi också för tredje gången faktiskt i Dilemma Messiah Hallberg.
Stämmer.
Ja, välkommen.
Tack.
Gjorde en fantastisk debut i parlamentet också förra veckan.
Ja, det gjorde jag faktiskt.
Ja, förra var det kanske till.
Ja. Succé.
Och sen har vi en debutant.
Ja, herregud.
Legend, ni känner igen rösten. Oj, oj, oj. Kände hon och energi har hon. Carolina Gynning.
Ja, hej. Ja. Det här ska bli spännande.
Konstnär, skådespelare och modell.
Ja, bland annat.
Bland annat. Och aktuell med stylingprogrammet. Hjälp, jag har inget att ha på mig.
Precis.
Men det har du ju.
Idag har jag det, så det är skönt. Men det hade jag inte för några timmar sedan.
Nej. Kan man ska berätta lite grann vad det här programmet går ut på för dig?
Gärna.
Nu så här, inledningsvis så ska vi se vad ni har för dilemman. Så jag hoppas att du har ett dilemma som du går och tänker på.
Medan
du funderar på ditt dilemma här så tar vi koncentrera oss på Henrik.
Ja.
Jaha.
För jag tror att du inte riktigt berättade ditt dilemma förra helgen. Jag vet att vi pratade lite grann vid sidan av det. Så jag vet att du ska få nämna det här nu.
Ja, nej men och det är så här, det här har ju hänt nu. Men det fanns en period i mitt liv där jag verkligen så funderade på hur hade dilemmapanelen tänkt i det här? Mm. Och nu har jag ju då tvingats agera i det. Jag är intresserad av att höra vad ni tycker om det hela. Men situationen var den här. Snabb backstory. När jag är ute och föreläser, då måste jag boka mina resor. Då sätter jag mig en dag i månaden och så bokar jag upp resor för 2 månader. Så är det gjort. Mm. Och ibland då bokar jag väldigt långt i förväg. Och då bokar man ju, det är mycket liksom så här, om man ska flyga flygplan måste man komma ihåg att man bokar en taxi från flyget och sådär. Eller ordna liksom det på något sätt.
Eller så fixar man det på flygplatsen.
Ja, det är inte en bra idé.
Nej.
Om man flyger till mindre svenska städer.
Okay.
Utan då måste man ha förbokat.
Det finns
inga taxibilar där.
Mm. Nej, det är väldigt sant.
Så att nu avstår en storstadsmänniska.
Jag har stått i typ i Piteå liksom i 4,5 timme på flygplatsen.
Exakt.
Det är skittråkigt.
Och jag skulle då till Tällberg som ligger utanför Mora eller utanför Rättvik egentligen. Så att jag skulle flyga till Mora och det säger jag måste boka en taxi från Mora. Och då googlar jag och så kommer upp några taxibolag och så ringer jag det ena taxibolaget. Och så svarar de, hallå? Och då säger jag, ja, jag vill boka en taxi från flyget på nästa torsdag. Från Mora till Rättvik, till Tällberg. Och flyget kommer klockan... Och samtidigt som jag säger vilken tid flyget anländer så börjar han prata. Så att jag får en känsla av att han uppfattade nog inte riktigt tiden på det här. Nej men okej, ja, vi går vidare. Det nästa man är van vid är att taxibolagen alltid frågar vad det är för flightnummer. Och även om det bara går en flight om dagen. För då kan de slå upp din dator och se om det kommer för sent. Han ställer ingen sån fråga alls. Så att nu är jag alltså inte säker på att han vet vilket plan jag kommer med. Sen säger jag att jag vill boka resa tillbaka också. Och då börjar han lite nästan fnissa. För att han känner att jag ringer väldigt långt i förväg nu. För att förboka den här bilen. Liksom. Och, ja, precis det där lät jag faktiskt.
Ja, men jag förstår och, honom lite. Det är vilket control freak som ringer mig så här.
Och sen då frågar jag, ja, nej, men då, så då har du en som väntar på dig, säger han nästa torsdag. Vill du ha ett namn på den här boken? Nej, det behövs inte, säger han. Okej, så jag lägger på luren. Nu har jag alltså bokat en taxi som inte bokar i någon namn. Till en flight som jag är osäker på han uppfattade eller inte. Och börjar känna mig, som du sa, ett kontrollfri, lite nojig. Och här kom nu mitt dilemma. Skulle jag agera dryg stockholmare och dubbelkolla det här genom att ringa upp honom och bara kolla, du, jag vill bara kolla så att den här bokningen, att du verkligen fick den. Det här var vad som gällde. Eller skulle jag känna att, nej men han har säkert koll på sitt sätt och bara låta det bero. Mm. Och se vad som hände om jag kom dit. Hade jag kommit dit och det inte hade funnits ett taxi dock, så skulle jag sitta i skiten. Det var det som stod på spel.
En grej är klar i alla fall. Du är rädd för att framstå som dryg stockholmare.
Mm.
Ja...
Tack.
Ja.
Vad säger ni om det här?
Nej, jag säger nästan nummer två. För att, alltså, det var ju då att du vill att han ska... Eller alltså, du behöver inte ringa upp
du
igen.
Du litar på honom.
Jag litar på honom. Ja, jag känner så här, alltså, de som sitter i småstäder och kör taxi, de är gulliga människor. Alltså, det är hjärtevänner allihopa. Så att de kommer aldrig göra något dumt.
Men så fast att de är gulliga är ju inte, alltså, det betyder inte att de är bra på att köra taxi eller ta beställningar.
Nej, men, jo, men det kommer de vara.
Gulliga människor gör ju massa dumt. Pinochet, jättegullig.
Då ser jag bilderna med Hitler när han hälsar på barnen och tar upp hundar och pussar dem.
Vilken gullig man, tänker man. Och sen kom det här andra fram.
Om man stannar där i historiebeskrivningen, så tror jag man har missat en del.
Ja, okej, jag har inte sett de bilderna.
Ska jag berätta vad jag gjorde? Ja, jag känner så här. Nej, jag vill inte betala liksom ett så högt pris. Eller så här. Det kostar för mycket att ringa det där samtalet och göra det jobbet. Så att jag gjorde precis som Karina sa. Jag bara tänkte, det här funkar. Åker dit. Där står ingen med någon taxiskylt eller någonting. Och jag säger bara, är det någon som, av de två personer som står på flygplatsen som har någon tröja på sig med någon loggar? Ingenting. Det jag ser är en skäggig, långårig rocker i en väldigt sliten jeansjacka. Det kan inte vara han. Och så går jag förbi och sen så tittar jag med honom. Han bara, men hade du bokat taxi? Det är jag som har taxi. Och då säger han, jäklar vad bra att du ringde. Alltså, det är så mycket idioter som inte förstår att man måste ringa och boka. Jag har fyra stycken här som tror att de ska få en taxi nu. Vi har bara två bilar, de kommer ju stå här i fyra timmar. Så att jag gjorde helt rätt. Och han var den gulliga taxichauffören. Han var grym.
Vi ser. Och sen så en sak som jag tänkte på, ändå ett litet tips till dig, att nästa gång när du har ett problem och inte vill vara den dryga stockholmaren, då kan du ju alltid ringa till Carolina Gynning. Och så
kan
du jag.
Ringa åt
så
mig. Carolina åt dig.
Som en gullig skåning.
Ja, just
det. Då kommer de inte bli arga.
Hon som Jesus på korset. Ja. Hon tar din dryghet på sina axlar.
Ja,
för din skull.
Ja, det gör jag.
Är det dyrt?
Ja.
Ja. Okej, det var väl... Ja, känner du dig nöjd någonstans?
Ja.
Jag tycker inte du ska vara så rädd att framstå som dryg stockholmare. Nej. Väldigt många stockholmare är det.
Ja.
Men det är inte så konstigt.
Är dryga, ja. De är dryga.
Nej, jag tycker... Jag måste ta stockholmare lite grann i försvar där. Om det gör lite ont i mig så känner jag någonstans att... Väldigt många stockholmare är väldigt rädda för att framstå som dryga. Det är väldigt angeläget, men ängsliga nästan, så att de håller nästan tillbaka.
Ja, men det gör man ju verkligen.
Ja, och då blir den där ängst till slut, då håller man tillbaka så mycket att man blir nästan arg.
Nej, det tycker jag inte.
Och då blir de dryga. Nej, för man släpper fram allting.
Fast man dömer ju folk i smyg, det är det man gör. Ja. Som är lite, jag brukar ofta när jag var ute då, mycket förut, man hoppar in i en nattaxi. Så sa han så här, har du varit ute och festat? Så är jag alltid så här, nej för fan, jag har jobbat också. Alltså man försöker dölja, förstår du? För att jag vill, och det är ju då för att jag inte vill vara en dryg kille som hoppar in i någon kille som sitter och jobbar klockan 4 på natten.
Just det.
Och bara, vad jobbar du med då? Så bara, det är allt möjligt, säger jag. För att det behöver bara visa.
Jag har stått och fått knark i 5 timmar.
Det var det jag tänkte.
En gång träffade jag min brevbärare. Min gamla klasskompis som var brevbärare. Det ringde på och så öppnade jag dörren och så är det min gamla klasskompis som delar ut mina brev.
Ja, just det.
Förstår du? Det är ju någonstans direkt kände jag så här, jaha, det var spännande. Och då började jag ju döma honom tyst. Men då vill jag inte verka.
Har inte du kommit längre i livet?
Ja, men det var ju det jag tänkte jag ju. Men då sa jag att jag delar ju också ut lite post.
Du sa?
Men det var det första jag kom på. Och han säger, vad menar du? Är du också brevbärare? Nej.
Jag gör det för att det är
post. Blev det tyst sen?
Eller? Ja, sen blev det tyst, jag stängde den. Men obehagligt.
Du ville lägga det på hans nivå på något sätt.
Ja, jag tror det. Ja. Jag förstår vad,
jag ser inte ner på dig. Nej. Jag kan också göra det där.
Jag kan också hantera brevsäckar. Som det fanns om morgonen då.
Men hur gör du om du går förbi en byggarbetsplats? Måste du så här,
nej,
då drar på dig igen. Tjena gubbar.
Nej, jag säger, för fan, ni kan ta dra åt helvete ni också. Alltså, det är direkt,
du tar upp en hammare liksom och säger, behöver ni hjälpa?
Nej, för jag kan ju inte slå sånt
där. Okej. Carolina, har du haft något dilemma?
Jag har så jävla mycket dilemman så att jag orkar inte med mitt liv nästan. Men jag har ett dilemma, och det är till exempel så här att jag är ju konstnär och flummig och liksom så här med allting. Och tycker att det är bra att det är så. Det är barnuppfostran och allting. Det är liksom det blir som det blir. Och så är jag tillsammans med en direktör som vill att allting ska vara så här.
Tysk eller? Nej, han bara...
En tysk.
Är han bankdirektör eller teaterdirektör?
Ja, det kan man säga. Nej, men alltså, nej, man kan säga som en typ av en bankdirektör.
Är han från 50-talet?
Är det Tom Odé?
Han är jättegammal. Han är 85 år.
Ja, just det. Monokel. Ja, kandidater, han har inte så här.
Direktören vill ha smisk med detsamma. Eller någonting, jag vet inte vad han gjorde snacka hemma.
Precis. Nej, men jättekonstigt.
Ni är lite grann...
Det är lite opposite, va? Mm. Och vet du, och då är han ju så här, barnen ska ha broccoli varje dag och de ska borsta tänderna med den här tandkrämen och de ska stå i led när jag kommer hem.
Det verkar kul, tycker jag. Kan inte jag få hans nummer? Jag behöver någon att leka med.
Insmorda med kräm. Och det är viktigt så att de inte blir torra. Nej, men du vet, alltså, det är liksom en extrem så här... disciplin, va?
Vad såg du så honom? Alltså
ordningssinne.
Alltså ordningssinne, det gick igång på oss. Alltså,
ärligt talat, ja. För att om man då har mig som är den här liksom, grejer överallt och bara kommer inte ihåg någonting. Och så har man den här, så det blir ju en bra, alltså, det blir en bra mix.
Okej. Okay. Ja. Så första dejten var liksom 21.08 så ville vi ses på
chefen att vi ses där. Ja, nej, men så det är bra då. Jag kom i tid och så. Men... nu är det så här, när jag har två barn och man ska ha alla de här liksom så, va? Då kan det ju bli ett dilemma som kan uppstå. Mm. Att så här, tänk om inte de har borstat tänderna eller om att de har fått broccoli. Och jag är också väldigt ärlig, så att om han säger så här, har du nu gett dem broccoli? Jag bara, nej, jag har inte det. Nej. Och då uppstår det ju ett problem.
Vad är problemet då? Att känner du att jag problemet är att barnen inte har fått broccoli då?
Hur ska vi ge dem mer broccoli?
Nej, men då menar jag bara,
är broccoli
så,
viktigt för dig, Carolina?
Varför älskar du broccoli så mycket? Det är det enda du pratar om.
Jag tycker ni.
Men är det okej för det? Om han tycker det är viktigt, då är det så här, ah, men okej, vi kan köra det då. För dig spelar inte så stor roll.
Jag tycker det, ska man anpassa sig? Eller ska man bara vara så här att han får väl för fan anpassa sig efter mig?
Ja, men kan det inte vara så här,
men
då?
Men kan ni säga det i er panel här nu?
Jo, men om
du vill ha hjälp.
Vad är det för radioprogram?
Hjälp, Jenny. Hjälp, jag har inget, ingen som håller på mig i min förhållande. Det är ett program på TV3 heter.
Nej, men om han tycker det är så allvarligt, då kan väl han få ta ansvaret för att det blir av?
Bra, tack. Det är väl, då säger vi det nu.
Man kan också säga så här att alltså, när man är med mamma, då är det lite så där. Och då är det broccoli om ni vill. Yeah. Annars är det godis och liksom lite sköna grejer. Yeah. Är ni med pappa, då är det analtisdag. Ja. Då kör vi så här.
Vem vill ni vara med?
Och sen får man tydliggöra analtisdag.
Precis. Just det.
Låt barnen välja.
Jag vill ha barn. Det tycker jag.
Och det där kan väl barnen vara ganska bra av?
Ja, men det tror jag. Jo, men jag tror att det är bra att man har en av varje.
Ja.
Mm. En sträng och en.
En sträng och en liten loose.
En pojk och en flicka.
Tydliga mål för barnen också. De vet inte riktigt vilket ben de ska stå på.
Nej, precis. Det kommer gå till helvete för hela familjen.
Okej, du har fått en inblick i Carolina Hennings privatliv. Och även i Henrik Fexeus. Och nu fortsätter vi med lyssnarnas inskickade dilemman. Hur låter det?
Det ser mycket bra.
Det ser bra ut.
Mycket bra.
Jag hör inte mig själv i den här mikrofonen heller. Eller i hörlurarna. Ska jag göra det?
Ja, det är meningen.
Ja. Nu kör jag. Sitter bara och gissar vad ni säger, men det verkar...
Men du hör ingenting.
Nej, jag hör ingenting.
Vi börjar med Julia idag. Hon skriver så här: hejsan, hejsan. Jag har varit tillsammans med min pojkvän i ett år. Jag har tre barn i blandade åldrar och han har två äldre tonårstjejer hemma. Han bor jämt hemma hos mig fast vi inte har tagit steget och sagt att vi flyttar ihop än. Jag älskar honom av hela mitt hjärta, men jag har det tufft som ensamstående mamma. Han bor ju inte här, men är här och äter varje dag. Han betalar ingenting för maten och jag har svårt att få ekonomin att gå ihop. I slutet av månaden får jag ofta låna pengar. Jag jobbar heltid, men det gör han också. Han tjänar bättre än jag, men han betalar ingenting till mig.
Hans pengar går till hans hem och hans döttrar. Om jag hade haft mer pengar så hade jag delat med mig till den jag älskar. Samtidigt så känns det inte rätt att be honom om pengar. Borde jag ändå göra det? Be honom om pengar alltså. För att han äter här och äter mig ur huset. Undrar Julia.
Mm.
Vad säger Carolina?
Nej, men jag känner ju att det här är ju... Alltså det här kan ju leda till... Att nu säger hon ju... Hon säger ju flera gånger att jag älskar honom så mycket. Mm. Men hur länge älskar man någon som är sån där liksom snål, som inte själv lägger fram att nu är jag här hemma och äter hela tiden, så här får du lite extra pengar.
Är han snål alltså, eller är han inte... bara aningslös?
Menar korkad?
Ja, det kan man kanske säga. Men att han inte tänker på det. Liksom att, oj, det här kostar ju faktiskt pengar.
Ja,
det kan ju vara lite aningslös.
Nej, jag tror bara att han är en mansgris eller någonting.
Oj.
Ja.
Fick han den i ansiktet också? Det känns som att vi fick en stänk av det också.
Jag ska gömma det jag började äta på här nu sen.
Vad säger Fexeus då?
Nej, men jag tror att det är så här. Jag tror att eftersom han tjänar bättre så är det så att för honom hade det här inte varit något problem. Så därför så tänker han inte på att det kan vara ett problem för henne. För att han har ju pengar. Och så tänker han att då har ju hon pengar, eftersom man känner andra som man känner sig själv. Men vad hon behöver göra, det är väldigt enkelt. Det är ju bara att säga att älskling, eftersom vi oftast äter här, och du vet att min ekonomi är sämre än din. Vi behöver skaffa ett matkonto. Vi behöver en matkassa. Liksom. Mm. Du får pynta in i den, jag pynta in i den. Eftersom vi, så, det är inte svårare än så.
Varför tror du att det är så svårt för henne att göra det? Hon har inte gjort det än.
Jag tror att det är, men det är klart att man, för hon vill inte känna sig snål. Nej. Och hon känner sig, men det är klart att jag måste kunna bjuda på mat till den jag älskar, och så har det här bara gått överstyr och nu kan hon inte hantera det, och det värsta hon kan göra då, det är att försöka mörka det, som hon gör nu, till och med ta lån för att upprätthålla den här illusionen av att hon klarar det, för det är, alltså, det är lite hennes fel är det att han fortfarande inte har förstått. Nej. Det här, för att hon hjälper ju till och bygger på den här
men
lögnen.
Det här är ju någonting för lyxfällan, känner jag.
Ja.
Men alltså, det finns ju något sjukt i, man tycker synd om henne också, för hon älskar den här mannen då, och då kanske hon köper det. Hon vill kanske upprätthålla den här illusionen. Hon kanske säger så här: kom till mig och ät.
Men tror du att hon är rädd för att kärleken ska ta slut?
Ifall det
hon
finns ju män som skulle lämna på en sekund om man börjar kräva dem på pengar. Har jag hört.
Kan det vara så att
om
han
du
är
inte
en...
får äta i mitt hus längre?
Nej, men att han är en sån sol och vårare.
Precis.
Eller hur? Ja.
Men det är väl lågt att vara sol och vårare, bara käka någon.
Nej, det finns säkert.
Då är man väl ute efter deras juveler och pengar.
Nej, kanske det finns någon juvel, man tar det man har när man är sol och vårare.
Det är förut sol och vårare med 2 tonårsdöttrar som får en gratis middag på tisdagen.
Han har ändå 2 tonårsdöttrar hemma. Ja. Familjen och han är ansvarig kille, får man ändå hoppas.
Har vi någon antikå här inne? Han smyger in.
Är det en Black Angus jag ser där?
Nej, men att hon börjar ta lån. Alltså,
det är bisarrt.
Det är helt bisarrt.
Ja, man tycker synd om henne. Jag känner för henne.
Man tycker synd om henne, och man tycker också att det är lite sjukt.
Jo, alltså. Men om man ska vara krasst så måste ju hon säga så här: jag älskar dig, men du måste förstå, jag har inte råd att stå för all mat.
Alltså, och det är så att i en relation, ett matkonto eller en matkassa, det är inga konstigheter.
Nej, det är lite tråkigt, det är lite osexigt.
Ja, men det är ju det. Det är tråkigt och osexigt, men det är sjukt.
Ja. Man kan aldrig mer ha sex om man har ett matkonto, det har jag hört.
Nej, jag förstår lite vad du menar.
Förstår du? Det går inte att tända på någon som man så här delar matkonto med. Det är svårt.
Nej, det är det faktiskt. Men däremot så kan hon inte...
Vadå, kan du tända på någon som du delar matkonto med?
Man kan inte tända på någon man delar matkonto med.
Ja, det kan jag göra.
Nej, men det
jag har inga problem.
Det har jag, kan jag säga. Det har jag.
Jag kan tända på det mesta.
Jo, men det är ditt problem och det också.
Jag kan tända på att någon delar matkonto.
Men kan man vända på det och säga något sånt som att det kanske är så att hon kan föreslå att de ska börja äta lite hemma hos honom istället?
Ja.
Han har inget hemma, man är sol och vårare.
Men varför går runt? Varför inte bara säga så här: hallå, det här kostar pengar. Kan vi...
Jo, men det är ju det här med sexet.
Ja.
Men det är så här, det är svårt att... För hon har 3 mindre barn, så hon är mycket svårare att lämna hemmet. För hon har 3 små barn hemma. Mm. Det är ju därför de är hos henne. Han är ju mycket...
Han har ju äldre flickor hemma. Ja.
Säger han.
Säger han, exakt.
Han kallar det för sina döttrar.
Uff, ja, nej. Men det är slavar.
Man kan heller inte tända på någon som betalar tv-licensen.
Nej. Alltså,
det är inte under tiden i alla fall man har sex med dem. Det tycker jag är osexigt.
Överhuvudtaget.
Du kan ju betala fakturor för det så länge, älskling.
Ja, men just tv-licensen, idag igen. Det är min grej.
Ja. Okej, ta upp det med honom helt enkelt. Ja, så är det.
Så
är det. Det borde inte gå ut för sexlivet.
Nej, jag hoppas inte det.
Brev ifrån Björn. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag är egenföretagare och har en liten firma som jag har kämpat hårt med under lång tid. Nu behöver jag anställa ytterligare en person. Min fru vill att jag ska anställa hennes bror. Han är kvalificerad för jobbet yrkesmässigt och letar dessutom efter nytt jobb just nu. Men jag litar inte på hans moral. Han skjuter ofta upp saker och kommer för sent och är dålig på att ta ansvar. När jag försökt att påpeka att han kan vara lite slarv ibland, då blir min fru förbannad och tycker att jag är taskig. Jag vågar inte gå för hårt åt eftersom min fru är väldigt nära sin bror och ser upp till honom. Hon verkar se det som att jag är skyldig att anställa honom dessutom. Oj. Om jag anställer någon annan så kommer hon att bli riktigt förbannad, det vet jag. Men jag är rädd för att han kommer missköta jobbet, vilket kommer förstöra för mitt företag och ge mig en massa extra jobb och huvudvärk. Så jag undrar, borde jag ändå anställa min frus bror? Undrar Björn. Bron är alltså hans svåger. Vad säger man så här?
Men alltså, nu är ju han satt i, var det Björn han hette, brevskrivaren?
Yes. Ja,
han är ju satt i, alltså han kan ju inte ta sig ur det här helskinnad. Hans uh-huh. liv är ju förstört nu. Ja, men så är det ju, hans fru har ju satt honom i den här situationen. Mm. Och om han nu på något snyggt sätt kommer undan att anställa brorsan, så kommer ju ändå brorsan alltid smyga och hata honom. Det går inte att komma ur det. Mm. Hans fru är ju ett as.
Du tycker att hans fru är ett as, det är starka ord.
Ja, det vet jag, jag kan tona ner lite grann. Hans fru borde inte bete sig så som han beter sig.
Okay, det var en snälla version. Vad säger Carolina?
Ja, men jag känner att jag tycker att han ska ljuga på något sätt.
Ska Björn ljuga?
Ja.
Till alltså, vem? Till frugan eller till
ja, till frun och bror och allting. Att okay. bara så här, ja, men gud, det var en, jag hade en gammal kompis som kom hem som har problem. Alltså hans fru har precis dött och det är jättejobbigt allting.
Och en riktig lögn.
Alltså. Ja.
Och då måste han ju berätta det här sen då för den nyanställde. Att din fru har precis dött. Nej, hon lever. Nej. Hon är död.
Hon kommer inte på infesten.
Nej, men lite
Jossa, så. Jossa när hon är här, hon brukar förmå att få ett litet dilemma att bli ett jätteproblem genom att ljuga. Du har faktiskt toppat det där, känns
det. Förlåt. Nej, men alltså jag kände lite så att man får ljuga liksom vita lögner för att liksom dra sig ur hela den här. För då kommer de säga så, men gud vad hemskt, du måste ju anställa Mohammed.
Ja,
eller du tror inte att
du tror inte att frun här, hon verkar lite ättrig. Det är ändå hennes bror det handlar om.
Nej, det spelar väl ingen roll om man har
tror du att hon genomskådar Björn?
Nej, det tror jag inte.
Okej, vad säger du?
Jag tänker det finns en fegväg ur det här och en riktig väg. Fegvägen är ju att han kan ju komma på eller hitta på helt enkelt att det krävs en ytterligare kvalifikation för det här jobbet som den här bron inte har. Mm. Men jag måste också ha någon som kan programmera i det här programmeringsspråket och det kan inte din bror. Det är ju farligt, därför då kanske bror springer iväg och lär sig det eller något annat obehagligt. Eller frun inser att men den här personen behövde ju inte det. Men det är ett sätt att gå, att ändra yrkesbeskrivningen så den inte passar bron.
Just det.
Men det jag tycker han ska göra för att få bukt med det här, för jag är också, precis som Isaiah, är väldigt irriterad på hans fru nu. Han behöver ju...
Men gud, han är irriterad på henne.
Ja, därför att det
är hon... Du är inte duggig att hjälpa henne.
Hon kan inte hjälpa att hon har en bror bara.
Ja, men hon kan ju hjälpa att hon har en promotor.
Hon behöver inte trycka in honom i olika situationer.
Nej, men så här.
Fast det gör vad man gör så för sin familj.
Jo, men vad han måste göra. Vad han
har
måste
inte
göra.
Ni bröder eller systrar?
Jo.
Jag promotar
inte träffat dem på 20
år. Aldrig på det sättet. Av vissa anledningar.
Ja, men om vi behöver ett jobb på mitt... Det är inte så att min syrra får... Hon inte kvalificerad för det. Hon gillar hästar liksom.
Nej, men så här är frun sa ju att du är taskig mot honom. Och det han måste säga är då, du, nu måste vi separera person från gärning här.
Jag tror du skulle säga
att
de ska separera.
Ja, jag ska separera. Nej, jag tycker jättemycket om din bror som person. Jag älskar att hänga honom. Vi har väldigt roligt. Men hans arbetsinsats är undermålig.
Mm.
Och det har ingenting med att göra med vem han är. Att lära henne liksom att se skillnad på det.
Mm.
Att han kommer inte kunna... Sen är det problem att hon ser upp till sin bror. Och det kommer bli lite solkat då.
Men nu är det hans företag. Och det du säger helt enkelt att sätt ner foten, Björn, till din fru. Och säga så att jag tycker inte att han är kvalificerad för det. Jag tror det blir problem för mig och jag vill inte ha det så. Jag tycker jättemycket om dig, tycker jättemycket om din bror. Men nu är det så här, vi måste skilja
på sakerna. Det har ingenting att göra med att vara taskig eller inte. Eller tycka om någon eller inte.
Att vara ärlig, det är ju alltid bra.
Men du ville ju inte att man skulle ljuga.
Jag vet, men nu när vi sa det så kanske
jag... Nu när vi sa ärlighet och tyckte att, ja men varför inte? Istället för att ljuga att det är någon annan kompis vars fru just har dött och bla bla som jag måste...
Jag tar tillbaka det. Ursäkta, det var dumt.
Men Saja, du är också med att sätta ner foten. Sista ordet med Saja.
Jo, absolut, men i idealisk värld så är det där bra, det som Henrik sa. Det är så han borde göra, men så funkar det ju inte. Det kommer ju vara spänt i all evighet i den där familjen framöver. Den här frun har ju förstört den där familjen.
Okay.
Hon borde skämmas.
Okej, okay, så vad tycker du Björn ska göra? Ska han dö skilsmässa?
Det vore en första idé, men han skulle även kunna... Nej, jag vet inte vad han ska göra. Han är körd. Okay. Björn, du är körd. Fortsätt att skriva in till programmet.
Tack så mycket.
Det kommer dyka upp nya dilemma.
Hejsan, Dilemma-panelen heter Arash. Vår granne ger massa ölburkar till min 7-åriga son. Vår son tar glatt emot dem och blir överlycklig av de 30-40 kronorna som panten ger varje vecka. Problemet är att det är stora påsar och det blir ju jag som får åka och panta. Det är ganska långt till affären och innan jag hinner panta så ligger burkarna hemma och stinker. Dessutom så känns det inte så kul att stå och panta all den här panten på butiken där folk känner igen mig tillsammans med min son. Jag har sagt åt grannen att han inte får ge burkar till min son. Men vår son springer över till grannen och tjatar och gnäller tills han får panten ändå. Min son blir dessutom glad över pengarna och håller på att spara ihop till ett ninja Lego. Vad ska jag göra för att slippa den här panten utan att min son blir helt knäckt, undrar Arash. Vad säger jag, Fixer?
Nej, men det är ju inte panten han vill slippa. Han vill slippa lukten och han vill slippa liksom förnedringen att stå där i butiken. Jag tycker så här, låt grabben ha sina burkar. Det vill bara skölja ur dem lite liksom, så luktar de inte.
Men det blir han som får skölja ur dem.
Ja, men det kan, herregud.
Här står han och rensar en främlingsölburkar. Inte så han såg sitt liv.
Lite så blir det.
Ja, men
herregud. Kan man och diska hemma hos honom
som,
också.
Som pappa till en 7-åring så finns det mycket, mycket jobbiga saker man kan behöva göra än det. Men den här lilla killen, 7-åring, han tycker ju det här är roligt. Han vill ju ha liksom sina burkar. Det är ett stort projekt för honom.
Men jag känner att
han samlar ju.
Vilken jävla entreprenör den här lilla killen.
Ja, eller hur? Alltså, det uppmuntrar man, det här snarare.
Så här började Kamprad. Alltså,
tror du?
Ja, det tror jag.
Alltså, så pappa... Pampa Kampra, det är ju Lalia Kampra. Det är
det så han har byggt sitt imperium?
Nej, men alltså, lite åt det här hållet började han. Och sen så blir det liksom mer och mer.
Ja, fast jag har också sett en del människor på stan som samlar tomburkar. Som inte verkar ha någon slags entreprenörshandel utan mer verkar. Så att,
inte släkt med Kampra.
Nej.
Fan också.
Men alltså, du är inne på något spännande här och fick säga oss också. Och jag tänkte att just det här är ganska sedelärande. Han lär ju sin son. Sonen är väldigt... Han är en entreprenör.
Han är en jäkla
och han lär ju honom att du får tjäna dina egna pengar.
Ja,
och
det fixar är jättebra.
Jag hjälper dig med detta.
Jag får bara en klämma in en sak. Vad fan ska han ha dem inomhus för? Ja. Burkarna?
Ja, men de kanske bor i lägenhet. Så de kan inte ha utanför dörren för stinker i trapphuset.
Har man inget förråd där?
Jo, det har man. Kan man inte förlägga alla
pantburkarna
där heller?
Inte alltid. Liksom... Inte alltid.
Inte alltid, nej.
Inte alltid.
Ibland har man ett förråd i lägenheten.
Och ibland har man ju andra saker i förrådet.
Men Saja, du som aldrig varit ute på tullarna, vad tycker du om det här?
Nej, men jag tycker ju att alltså, det är ju spännande. Det är ju fint att uppmuntra någons entreprenörskap. Men kanske att man kan säga att kan vi försöka hitta någonting annat du gillar att göra? Vad gillar du mer än ölburkar, min lilla vän?
Nej, det tycker inte jag. Nej.
Men då är ju pappan egoistisk.
Det är ju bara inte.
För pappan inte vill ha förnedringar.
Ja, men såklart. Fast hur ofta är man inte egoistisk som förälder? Det är man ju.
Ja, det är man ju kanske. Men i det här fallet
om
så känns
det... Om mina barn kommer hem och säger så här, jag har hittat ditt intresse. Jag säger, åh, vad bra älskling, vad är det? Och så säger min son, det är ölburkar, skulle jag säga. Nej, det tror jag inte, då får du skaffa en ny pappa. Man måste vara tydlig, tror jag, redan från början att, okay, att man kan inte bara acceptera allting. Mm. Och det är jättefint att, men då får du ta hand om dem själv, du får rengöra dem själv, du får ha dem i dina säckar, du får ha dem på skolan eller någonstans och sen får du själv gå och
det skulle
dem.
Man ju faktiskt kunna göra, det för det är ju nästa steg egentligen, ja, att lära sonen någonting.
Ja, fast
någonting.
Det var lite för långt till affären, han måste köra till affären.
Men,
stackars lilla, stackars lilla pojken som går och släpa med de här ölburkarna mitt i vintern, det snöar och det är liksom, det är misär.
Stackars pappan då?
Det står inte i brevet. Nej. Heller.
Men den här förnedringen i butiken.
Man kan alltså, tänka
nyckeln till, så länge han har med sig sonen så kommer ju alla förstå att det här är ett burksamlarprojekt. Mm. Det är om man börjar åka dit själv utan sonen som det folk kan börja snegla lite. Det är jävla mycket.
Just det, sonen är sjuk, men snälla pappa, kan inte du gå upp och anta de här 300 ölburkarna? Men alltså, kan vi inte ta ett steg till att sonen faktiskt får rengöra de här burkarna och se det som nästa projekt?
Så
det här är också ett ansvar i entreprenörskapet.
Absolut. Du vill ha ett husdjur?
Ja, okej, okay, lite så. Men sen så känner jag ändå så här att det där att pappan skäms, det tycker jag är trams. Mm. För att jag tycker faktiskt att man får, nej men man får bita ihop och man behöver inte bry sig om vad andra människor tycker. Det var det jag skulle säga.
Okej.
Okay. Så.
Där fick du så du teg, Arash, av Carolina. Du ska inte skämmas, men däremot så kan man tänka sig att du låter sonen rengöra burkarna?
Nej, det tycker inte jag.
Jag tycker inte du heller. Nej, du ska helt enkelt bara ställa upp på din son.
Jag ställer bara upp och gör vad sonen säger.
Och vi säger grattis för en sån entreprenörson.
Ja, exakt. Var glad för det.
Men jag förstår ingenting.
Fast byn kanske tror att Arash nu är en alkis. Det är inte kul. Byns enda alkis.
Vem bryr sig om vad byn
tror? Byn gör hemska saker med konstiga människor.
Arash bryr sig, annars hade han inte skrivit hit.
Nej. Jag tycker det är synd om
Arash. Okej, vad ska han göra då? Kort, fick säga just.
Ja, men skölj ur burkarna. Du eller sonen är tillsammans. Skitsamma. Tvätta dem så slutar lukta. Se till att sonen är med när ni pantar dem. Tryck upp en jävla t-shirt då, där det står vårt burk. Vi sparar till en, vad det nu är, om du är så orolig. Vi sparar till Ninja Lego. Om du är så orolig liksom.
Och det är inte alls mer pinsamt.
Nej, sonen ska ha den. Inte han själv. Sonen. Ja.
Arash, du får ta
dem. Jag får ta I'm with stupid, the t-shirt.
Ett par kalsonger med den loggan. Ja, okay. Det blir snyggt i affären där.
Jag sätter punkt för diskussionen där. Arash, du får ta det för vad det är och ta åt dig det som du tycker är lämpligast. Här har vi brev från Samira. Hejsan, jag ser fram emot klockan 15.00 varje dag på jobbet. Då går jag och tar en energidryck för att få en extra knuff in på eftermiddagen. Jag ställer den i kylen varje dag, men någon ond människa går och tar min energidryck, vilket sabbar mina eftermiddagar. Vi är cirka 100 personer på kontoret och det spelar ingen roll om jag skriver lappar eller tejpa fast burken i kylskåpet. Två till tre gånger i veckan så försvinner den.
Vad sa du, tejpa fast?
Det spelar ingen roll om jag skriver lappar eller tejpa fast burken i kylskåpet. Den försvinner ändå. Två till tre gånger i veckan så försvinner den. Det handlar inte om pengarna utan om principen. Jag tänker fortsätta att ha den i kylen eftersom varm energidryck smakar död utter. Skriver hon. Vad ska jag göra för att få behålla min energidryck?
Ja, jag vet vad hon ska göra.
Vad ska hon göra?
Hon ska köpa en egen sån här liten kyl. Nu vet en sån...
En bärbar.
En USB-kyl.
Och bli känd som den märkliga tjejen på jobbet.
Som går kring min kylväska.
Nej, men alltså du vet en sån liten... Alltså så, tänk en sån liten, vad gulligt.
Vad är det för något? Jag har inte sett den. Har han med sig en kyl?
En sån som Ture Sventon hade sina semlor i när han åkte ut för resor.
Nej, men du menar en sån här liten man kan ha på skrivbordet. Ja. Liksom. Så man pluggar, du kopplar in USB-datorn.
Som snus, och så killar har ju snus i såna där små kylar.
Man kyl, alltså snus, och så kylar de ner den
i en
medhav kylskåp.
Mini-kylar.
Det låter väldigt märkligt.
Tycker du det?
Jag tycker om jag såg någon som hade ett eget kylskåp med sig.
en burk energidryck. Det här är min.
Ja, det är,
jag har ett annat tips.
Så kommer nästa dag så är det någon som har snott kylskåpet.
Nej, men det låter som att hon har gått till förhållandevis extrema åtgärder här. Till och med liksom tejpa fast burken. Det är ju någon som verkligen vill ha hennes energidrink. Och då tänker jag så här, ja, hårt mot hårt, kissa i burken.
Oj.
Oj, men då är den öppen alltså när man tar den.
Ja, men det är ju, ja, men så här, skulle du ta en öppen burk? Förmodligen inte, men den här personen verkar ju liksom ta allt. Ta till med, du skulle inte ta en fast tejpad burk, okay, men det gör ju den här personen.
Hur mycket kiss skulle du kissa i den?
Spelar det en av dem?
Ja.
Varför då?
Varför frågar du det?
Ska du göra en matematisk ekvation? Om x är...
Men är inte det ganska så svårt?
Tänk om jag får smaken alltså, får smaken.
Nej, men alltså töm det, häll ut all energidryck.
Bara
kiss i burken.
Du menar att du ska blanda ut det för att annars blir det för äckligt? Är det du menar?
Jag tänker så här, hälften kiss, hälften energidryck. Så dricker hon hela och tror att det är energidryck.
Nej, men hon ska ju inte tro att det är energidryck. Hon ska ju förstå på en gång, den här burken har någon kissat i.
Så det här är ingen bra idé för första början, tror jag.
Och då kommer hon inte ta, då kommer den här personen inte ta burken nästa gång.
Jag är förvånad att den här idén kommer från den här kvinnan i alla fall. Carolina Gynning, vad säger du?
Jag kissat i, det var ju ganska bra idé. Helt ärligt.
Skulle du inte stå på lur och se vem det är och haffa
personen? Sätt upp en kamera!
Ja, men just det. Ja, men ärligt talat, sätt upp en kamera är ingen dålig idé.
Gömma sig i kylskåpet i en stor energiburksdräkt.
Det är en stor Red Bull.
Nej, men det är svårt. Jag tycker att det bästa tipset är det med lilla kylskåpet. Annars så känner jag att jag riktigt har något bra tips.
Hoppa inte... från taket. Red Bull ger dig.
Men det är inte bara att vara den här jobbiga människan som skickar ut sådana massmejl. Sådana får man ju ibland.
Mm.
Alltså så här,
vem har snott min märkta mat, makaroner?
Min skinksmörgås är borta. Ja. Kan den ansvariga?
Hon hade ju skrivit lappar, va?
Ja, hon har skrivit
lappar. Men inte massmejl. Massmejl, då blir det skam på en helt ny nivå.
Nej, men just att sätta upp... Hon hade, vadå, så att du menar att hon hade skrivit... Hade hon skrivit stora lappar där det står... Det är någon som snor min energidryck varje gång.
Mm.
Nej, det var inte bara lappar på burken där det står Samira.
Ja, nej. Jag tänker så här, stora lappar där man skriver.
Din energi.
Det här är viktigt för henne. Hon ser fram emot klockan 15 varje dag. Det är det största som händer i Samiras liv.
Jag tror att det är någon som har personlig agenda. Därför att i samma ögonblick som någon tar den här fasttejpade burken, då gör den här personen det bara på pinkiv. Ja, de vet ju att de gör det här mot Samira för att jävlas med henne.
En sjuk även.
Ja. Men kan det vara så här, om hon har ett 7-Eleven eller något annat nära, kan hon inte bara gå just där 5 i 15?
Förmodligen har hon inte det.
Nej, det har hon inte. Mm. Det här ligger i Tjotahejti.
Eller i industriområdet eller någonting.
Vad ska hon göra kort?
Massmailet.
Kylen. Extra kylen,
jättebra.
Sätt upp en webbkamera.
Upp
en webbkamera och sen printa ut bilderna på den här personen när de står skäld in och tejpa upp dem på hela kontoret för att skämmas som hundar.
Tack så mycket. Här är ett brev från Petronella som skriver: hej, för snart 5 år sedan lämnar jag min dåvarande sambo. Jag fick jobb på annan ort och känner mig inte redo för ett så seriöst förhållande. Vi bråkade väldigt mycket, men när det var bra var det helt makalöst bra. Efter att vi bröt upp har vi inte haft någon kontakt. Jag vet att han var förkrossad efter separationen. Han tog bort sin Facebook, bytte nummer, bröt helt och hållet med mig. Jag vet inte ens om han lever idag. Det enda jag har är hans gamla mailadress. Idag har jag ett förhållande med en ny man och vi har barn ihop. Jag älskar min sambo men kan inte sluta tänka på mitt ex. Jag känner mig besatt till och med emellanåt. Förhållandet med mitt ex var stundtals som en romantisk film. Borde jag kontakta mitt ex eller ska jag ta den här hemligheten med mig i graven, undrar Petronella. Vad säger Carolina?
Jag säger att det är så farligt.
Ja.
Alltså för att de här liksom romantiska scenerna som hon har målat upp i sin hjärna, de kanske bara är alltså i hjärnan.
Det är luftstoppen.
Nej, men lite så. Alltså man vet ju aldrig om, jag menar, de bråkade mycket sa hon, men ibland var det helt fantastiskt. Det är det där
typiska. Och det är ju verklighet. Hon kommer ihåg att det var fantastiskt.
Jo, men att det var ju inte det. De bråkade också väldigt mycket.
Och det har hon kanske förträngt.
Ja, och så tror jag liksom att, vet, efter åren har gått så kommer man bara, men åh, det var ju så fantastiskt. Och nej, det där är lite, det är farligt det där. Mm. Jag känner att hon kan höra av sig till honom, det blir slut med mannen och det blir katastrof och sen så kommer hon tillbaka till ett förhållande som egentligen inte var bra.
Nej.
Eller så är han död, det vet vi inte.
Det blir en ganska klassisk problematik tror jag också, om hon berättar om småbarn och småbarnsliv, och det är inte alltid det mest spännande i världen.
Nej.
Och så har hon den här mannen som hon bråkade med, men också när det var bra så var det oerhört passionerat och kärleksfullt.
Typiskt också det där liksom make-up sexet där.
Mm. Ja, det sa hon inget om, men det har vi nu målat upp en bra bild av.
Kan det vara så här, Petronella saknar lite drama i sitt liv?
Ja, men det gör man ju som småbarnsförälder. Det är ju jättetråkigt. Alltså. Småbarnsåren är ju...
Man saknar lite energi, lite bråk, lite vild passion, uppbrott, romantik, separation.
Starka känslor.
Istället för den här mellanmjölkstillvaro. Yeah. Vad säger Fexus?
Nej, men det är ingen bra idé att göra en high fidelity där. Men grejen är att vad som kan göra att hon... är i det här nu är ju just det att han bara försvann. Mm. För då har hon har ju hunnit skapa sig en hel liksom fantasivärld kanske om vem han är idag. Och hade han funnits kvar på Facebook, hade de haft gemensamma sociala kontaktytor, då hade ju hon förmodligen liksom, då hade ju den här stjärnglansen kring deras relation falnat för länge sedan. Därför att då hade hon fortfarande sett, då hade han varit kvar där idag, men eftersom han försvann så är han och därmed också det de hade kvar i det där gamla liksom. Och hon måste ju förstå att det är precis som Carolina sa, det är ju bara en idé i hennes huvud som inte har någon bäring överhuvudtaget på hur verkligheten ser ut längre.
Det där är typiskt att drömma sig bort och bara, men det var ju så bra ibland.
Vad ska hon göra för att få bort de här tankarna?
Nej, men hon ska bara bita hårt i kudden och hålla ut.
Hon får inse.
Hur länge då? Tills hon dör?
Låtsa att hennes kille är exet.
Nej, men man får inse att livet suger.
Ja, men det är också så här. Nu vill jag säga en sak.
Fruktansvärt dystopisk tillvaro.
Nu tar du mellanmjölken och håller käften.
Den är ljummen och gammal. Men du tuggar i de klumparna och så sväljer du.
Nej, men det är okej. Okay. Det kan till och med vara så att det är bra för henne att få ha den här lilla känslan. Men hon måste förstå att hon ska aldrig agera på den. Så här, det finns många människor som får plats att bo i hjärtat. Jag tror jag har pratat om det här förut. Man får ha kvar känslor för dem. Det är liksom någonting som kan vara fint att gå omkring och bära på. Att känna det bara, fan jag hade det där. Det var så där härligt att vara här. Det betyder inte att det jag har nu är dåligt. Hon får inte bara jämföra. Det är det som är felet här. Mm. Utan bevara det där du hade, minnet av hur bra det var. Och vårda det liksom. Men förstå att det är ett minne och kanske ett romantiserat.
Ja, men man kan inte blunda för det faktum att hon är ju inte nöjd med som det är.
Vad ska man göra? Men då får ju vem är det?
Exakt.
Håll tyst och acceptera.
Nej,
men det är
så här, alltså, de säger så här, don't go back. Alltså man ska ju liksom aldrig gå back, man ska ju liksom gå framåt. Då får hon ju i så fall hitta något annat, lite färskare.
Köp en ny kavaj till din man, superfull, och så åker ni på Finlandsfärg och så har ni sex tillsammans. Så, är det löst.
Är det det du brukar göra?
Ja, det har jag hört.
Hur många kavajer äger du vid det här laget?
25-30 stycken.
Ja, okej.
Okay. Hur många gånger du bakfull på Finlandsfärg då?
25-30 gånger.
Okej. Det är ett fantasifoster, det här är ingenting som leder någonstans, är ni ganska överens om?
Ja, verkligen. Okay. Farligt.
Farligt, farligt. Men härligt här.
Ja.
Tack.
Mm. Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Här har vi ett mycket, mycket intressant brev ifrån Anton. Han skriver så här nämligen, hejsan, när vi är i parker och på lekplatser så blir jag ständigt förvånad över hur oförskämda många barn är. Det knuffas, härjar och skriker. Och de flesta föräldrar verkar inte bry sig. Samtidigt så vill jag inte bli känd som den arga pappan i området som skäller på andras barn. Men mina barn riskerar ständigt att bli skadade om de är i parken och leker. Vad ska jag göra? Kan jag skälla ut andras ungar? Undrar Anton. Vad säger jag? Fick se.
För det första, som direkt svar på den frågan, absolut får man säga till andras barn om det behövs, inga problem. Men det här, problemet här är ju någonting annat. Problemet är att han har ju verkat överbeskydda sina barn så hårt att de är helt oförmögna att möta den vanliga krassa verkligheten. Alltså, lyssna på vad du skriver. Vi är i en lekpark. De springer omkring och knuffar. Ja, det är vad barn gör. Mm. Så, knyt loss de där kuddarna och madrasserna som du har satt på dina barn. Låt dem bli omkullknuffade så de lär sig knuffa lite tillbaka. De kommer blöda lite, de kommer få lite skrapsår. Man behöver det när man växer upp. Precis. Det är inte farligt, det är inte konstigt.
Wake up and smell the coffee. Ja. Vad säger
jag håller helt med. Det där är ju
daltas
liksom,
det för mycket? Ja, det är många sådana här källor och föräldrar som
tar. Ja, men lite så dalta för mycket och att, precis, barn är barn. Nej. Det
knuffas och det bråkas så jävla barnen härdas.
Ja, men lite grann, de får faktiskt köra på.
Vad säger jag med säga?
Ja, det finns ju gränser också. Ibland ser man ju barn som bara är oborstade. Mm. Och då måste man ju säga till. Problemet är ofta att föräldrarna inte heller förstår när man säger till deras barn. Och så säger de så, nej men han är så snäll. Så säger jag, nej men det är han ju inte. Det ser man ju precis. Alltså, så att, det har hänt mig flera gånger. När min dotter kommer och säger, pekar på några som varit dumma. Mm. Och så går man till deras föräldrar och så säger man till dem. Och de säger så här, nej det stämmer inte. Jag sa, jo det stämmer. Mm. Och så vidare.
Men då gick du och sa det till föräldrarna?
Först till barnen.
Ah, det är så, okay.
Ja,
du går först till barnen. Vad säger du då?
Men det är lättare till barnen. De är mindre och
det är roligare.
Roligare.
Och de kan inte
försvara sig. Nej, men jag säger så här. Så där gör man väl inte. Eller, alltså, nu får vi vänta i kö här. Eller. Mm. Kösystem tror jag mycket på lekparken. Det är barn dåliga på. Mina barn väldigt bra. Står ofta längst bak och väntar. Så går folk bara flera gånger och åker. Och de bara står där och väntar som
men
två.
Men då får du lära dem lite ta för sig. Lite.
Nej, fast jag tror ändå vi ska ha kösystemet som vi hade en gång i det här landet. Som var så väldigt väl fungerande.
Ja, kölapparna har förstört väldigt mycket.
Ja. Nej, men ibland kan man nog säga till, men visst lite. Ja, säg till om de är alldeles för oförskämda, det tycker jag.
Är vi överhuvudtaget lite för rädda i det här landet för att säga till andras unga?
Ja, det tror jag nog.
Gör man det mer utomlands? Jag vet inte om det kommer.
Helt säkert, man slår ju varandras barn
utomlands. Ja, men gör man det?
I Frankrike, ja.
Och jag menar inte att det är bra.
Man slår alla sina egna unga med andras.
Nej, men lite så. Alltså, det är ju som man sitter liksom i Italien på någon restaurang så är det liksom tysch, liksom. Och det är ju så.
Ja.
Och ungarna flyger åt höger och vänster och det är liksom.
Vad är det för restauranger du går på? Någon maffia krog?
Nej, det är helt vanliga sådana tavernor.
Gabish!
Nej, men lite så är det ju.
Men nu låter det som ni får båda förespråkar barnaga här, men
nej,
det
är
det
hon jag som gjorde. Jag tog avstånd.
Du tajmade ju det exakt.
Jag vill säga barnaga, Carolina säger disciplin.
Ja,
nej, det
jag säger en skön fredag.
Eller exotisk italiensk uppfostran.
Ja. Ja, nej men alltså att det är lite så utomlands är det ju. Där slår man ju till och med till varandras barn. Det tror jag faktiskt.
Säger du till andras ungar när ni är i lekparken?
Nej, men en gång har jag nog sagt till ett annat barn.
Vad har du sagt då? Är det något du kommer ihåg speciellt?
Men du får skärpa dig, har jag sagt.
Är det
typ så, ja.
Där pengarna är mina.
Och när föräldrarna har hört det? Eller?
Ja, ja.
Och vad säger föräldrarna då?
Nej,
då
det kan bli lite tryckt stämning faktiskt.
Det kan det bli.
Ja. Okay. Men då får man ta
säger
det.
De till eller är det bara tyst tryckt?
Det är tyst och tryckt.
Tyst och tryckt.
Ja, för föräldrarna vågar ju inte säga något. Nej, så om man säger till barnen, de föräldrarna, de blir ju helt så här,
nej, nej, det är det jag menar. Så det blir tyst och tryckt.
Du har mött sådana som säger emot.
Vi säger till våra barn när
så ni har har ni börjat bråka med föräldrar någon gång på lekparken så här, riktigt ordentligt
ja, nej,
för
att
ni har olika uppfattningar om hur man
jag har sagt så här gjorde ditt barn och så här, ja, vi säger till våra barn när de gör något fel och så här, jaha, tack då och så gick jag så det vet ni
stöd upp där och sen vet ni alla du kepsen i hand du gick hem
som en liten hund som hoppar upp på den stor och sen så gick jag med svansen mellan benen hem.
Okej. Ska han skälla ut de andra barnen, ja eller nej?
Definitivt,
Carolina.
Ja, jag tycker man ska säga till om det går för långt.
Säga till om det går för långt.
Absolut, men jag är inte säker på om det behövs.
Tack. Hej, ständerna med panelen. Jag heter Lotta. Min man har någon slags bild av att vårt barn ska bli kändis. Och jag gillar inte vart det här är på väg. Han anordnar fotosessioner för vårt barn och skickar bilderna till agenturer för att han ska komma med i någon slags blöjreklam eller något liknande. Barnet då alltså. Han har dessutom startat ett Instagram-konto för honom. Vår son ska snart fylla 3. Min man var själv med i några reklambilder som barn och verkar tro att vår son kommer att tacka hans pappa i framtiden. Jag tycker inte att det är så farligt just nu, men jag gillar inte vart det här är på väg. Jag är rädd att han kommer att sätta press på honom i framtiden och pusha honom till att göra saker som han inte vill. Borde jag försöka stoppa det här beteendet redan nu och förbjuda honom från att skicka in bilder till fler agenturer? Undra Lotta. Fixeras, vad säger du?
Ja, jag tänkte så här, det här är någonting som Carolina verkligen kan uttala sig om, tänker
ja,
jag.
Ja, det känner jag också.
Mm, som för att modell.
Nej, men alltså jag känner så här att det här är ju liksom lite amerikanskt. Mm. Alltså, kan han vara amerikan?
Eller medlem i familjen Schulman. Man vet inte.
Det var lite så. Lite så. Men man tänker lite Penny Schulman, ja, och så tänker man ju då amerikan. Men ja, alltså, om hon ska sätta stopp för detta.
Mm.
Jag tycker att hon ska faktiskt lägga fram sin åsikt i alla fall. Att okay. Om hon tycker det här är så fruktansvärt jobbigt, vilket jag tycker så här, helt ärligt talat, är man 3 år och en liten blöjbild, alltså så farligt är det inte, tycker jag.
Nej, men det här beteendet som han har, att han skickar in bilder på bilder till agentur och jag var modell och kanske till och med
Det är ju patetiskt. För det första är det ju det. Att han på något sätt...
Han vill leva genom sin lilla barn.
Och det är illa nog om man gör det för att man säger jag var hockeyproffs, du ska bli hockeyproffs. Men så här, jag var med i några reklamfilmer när jag var så du ska också vara... Det är ju, vilken töntig människa.
Ja,
men med det sagt, det är ju chockerande tycker jag att han gör det här utan att de har liksom kommit överens om det. Att de har någon så här konsensus om det här är vad vi ska göra. Utan han verkar göra det på en eget bevåg.
Ja,
det är ett mycket större problem än vad den faktiska handlingen tycker jag.
Vad säger Messiah om det?
Jo, men det är ju lite respektlöst, absolut, att göra så. Det är ju någon form av övergrepp på någon som inte kan besluta själv.
Mot mamman.
Nej, men mot barnet också.
Ja. Han är bara 3 år, ja.
Och mot mamman. Man måste ju snacka ihop sig om sånt där, tänker jag. Och sen så är det ju, det finns ju något patetiskt över det där som försöker leva genom sina barn. Jag kan inte säga att jag inte kommer göra det själv, men då får jag också hoppa att...
Strävan är väl patetisk?
För strävan efter kändisskap är patetisk. Ja. Det har jag alltid sagt.
Men det är såklart, det är klart att det är töntigt så, men jag tycker samtidigt, alltså är det så himla farligt?
Nej, men om ni stod på en lekpark till exempel och någon skulle komma fram och säga vilken gullig dotter du har, vilken gullig son du har, kan vi ta några kort på honom eller henne, så kan vi behöva någon blöjbreklamsmodell då?
Då hade jag börjat bli lite rädd faktiskt.
Om man hade frågat så här.
Då är det ingen strävan. Då är det inte så kort att man kan säga att ja, men det var en liten kul.
Man kan ju fråga hur mycket pengar har du?
Ja. Din pengarfråga. Ja. Men då, är det lika patetiskt då, man? Eller ligger inte det patetiskt?
Nej, men tänk om man hade börjat sådär och då så barnet ska komma själv och så.
Vadå?
Den här fotografen.
Just det. Alltså, barnet måste komma själv.
Barnet måste komma själv.
Det är ju treåringen får krypa.
Och då tror du bara, jag har mycket pengar av.
Ska man få in i skåpbilen bara? Så.
Vi skickar en skåpbil som hämtar upp barnet.
Nej, men jag tycker så här, hon måste sätta sig ner foten, hon måste prata med sin man om det här problemet och säga att jag känner mig inte bekväm med att du gör så här. Och sen är det end of discussion.
Vad ska hon ha för argument då?
Ja, men för jag tycker att lilla Bengt ska bestämma själv.
Okej. Okay.
Vi måste prata om dels det här du håller på med och sen varför vi döpte den till Bengt.
Det är nästa stora fråga.
Nej, men det är precis som Karolina säger. Det viktiga här är att det här är inte ett beslut du får fatta själv. Det här måste vi prata gemensamt om. Sen kan jag hålla med om att handlingen i sig kanske egentligen inte är gravallvarlig, men det är ju upp till var och en att bedöma. Och i det här fallet verkar de ju inte dela som åsikt.
Lotta verkar vara mer rädd för att hennes mans intresse ska växa i det här. Att det ska bli mer och mer och mer.
Ja, det är ju oklädsamt. Han får ju hitta någon annan mening med sitt liv, tycker jag.
Ja. Ja, kan han inte börja skicka in bilder på sig själv i blöjor till
det finns en marknad för det. Pengarna är dåliga. Men man kan bli väldigt känd i vissa städer. Ja,
det är ju mer kall, är det inte det?
Vissa skulle kalla det.
Tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma. Dilemma@mixmegapol.se.
Tack så jättemycket för att du kom hit idag med Saja Hallberg.
Tack, kul att vara här.
Ja. Karolina Gynning.
Ja.
Hur kändes det idag, första gången?
Jag kändes lite omtumlande, men det var skönt och härligt.
Du sitter bara på din stol, den har gått lite upp och ner.
Den har gått riktigt upp och ner som livet, typ just nu också. Men ja, det känns bra.
En metafor, en symbolik. Direkt i radion. Fixeus, tack så jättemycket för att du kom hit idag. Sprid dina visdomsord. Vi härifrån säger hej då!
Hej då!